Amen. Varsågod och sitt. Vi håller på och avslutar äntligen. Men det menar jag inte, för jag älskar apostlagärningarna. Men vi håller på att avsluta apostlagärningarna. Vi har haft en studie, vi har delat upp det här i tre delar. Så vi är inne liksom i tredje biten, så har vi haft lite annat emellan så här, för att det är många kapitel, 28 kapitel, så vi har liksom delat upp. Nu börjar vi närma oss slutet. Och så tänker jag att sen är det ju snart Kristi himmelfärd, så pinsar för att börja om igen. Men det är där vi är. Och förra söndagen så höll jag mig ganska löst till texten, för jag hade precis kommit hem från en missionsresa. Jag hade varit i Laos och jobbat med det projekt som vi håller på, eller de projekt ska jag säga, som vi håller på med i Laos, som precis är i uppstarten, och jag berättade ganska mycket i den. Och så finns det en och annan som har frågat, finns inte den predikan inspelad? Och det gör den, men jag kände efteråt att jag gav så många namn och så många platser och så många detaljer i ett land som är ett av de sista marxist-leninistiska länderna i världen. Så att vi känner att det här kanske är lite grann känsligt. Så det som kommer att hända, vi har inte gjort det än, men det som kommer att hända är att den här prediken kommer att läggas bakom ett lösenord på YouTube. Vi har inte riktigt den möjligheten på vår egen podcast, men vi kommer att lägga den där så småningom. Om man då vill lyssna på den, så får man skicka ett mail till mig och säga, jag vill ha länken och lösenordet till den prediken. Okej, så vet ni, om ni liksom undrar, vad är det vi gör i Laos? Kan man få reda på det? Så kan man få reda på det om man har ett lösenord. Det är så det går. Amen. Idag ska jag mer predika, nästan ha ett bibelstudium eller vad det nu blir i ett par kapitel. De två näst sista kapitlen tror jag vi är någonstans där. Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag tycker så här, när man läser apostlagärningarna, och kanske speciellt om Paulus liv i apostlagärningarna och delvis i hans brev, liksom att följa hans liv så som han beskriver det och som det beskrivs i Nya Testamentet, det är ju som att läsa en riktigt spännande äventyrsroman, åtminstone emellanåt. Eller hur? Det är så mycket som Paulus var med om, både medgångar och framgångar och en och annan motgång i sitt liv. Det var så många människor som kom till tro på Jesus, och så många människor som blev helade och befriade och upprättade, och så många församlingar som grundades, och så extremt mycket besvärligheter och motgångar också. Och det finns en text, jag bara inleder nu, okej. Det finns en text i Andra Korinthierbrevets 11:e kapitel där man på något sätt kan ana att Paulus är lite störd över människor som har mage att liksom ifrågasätta honom. Så då berättar han en del av det han har gått igenom för evangeliets skull. Och det märks att han själv tycker att det här är lite fånigt. Han säger faktiskt nästan det. Men han kan ändå inte riktigt låta bli att göra en jämförelse med de som ifrågasätter han. Han säger så här, vad andra vågar skryta med, och nu talar jag som en dåre, det här är tramsigt, han tycker det själv. Det vågar jag också. Är de hebreer? Jag med. Är de israeliter? Jag också. Är de Abrahams barn? Jag också. Är de Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning, säger han. Jag är det ännu mer. Min pappa är starkare än din. Nej. Jag har arbetat mer. Jag har suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad, och det betyder inte stenad som du tänker nu, utan de kastade sten på honom. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott, och ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i far på floder, far bland rövare, far från landsmän, far från hedningar, far i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? Och när vi nu möter Paulus här i Apostlagärningarna kapitel 25 och 26, som är dagens egentliga text, så är det ett av alla dessa otaliga försvar och förhör som vi dyker in i. Vet, Paulus har precis avslutat sin tredje missionsresa och han längtar efter att besöka församlingen i Jerusalem. Och trots att han har fått flera varningar och profetier om att om du åker dit så kommer du att bli arresterad, så vill han ändå åka dit. Och så kommer han dit. Och då börjar man att sprida ett rykte om att han har tagit med sig hedningar, alltså icke-judar, in i templet. Och det ryktet blir så starkt så att han blir så småningom fängslad och han blir förhörd av romerska befälhavare. Och så ställs han inför stora rådet. Och medan det här håller på så kommer det fram att det finns ganska långt framskrivna planer på att mörda honom. Det finns några edsvurna män som har sagt att de ska varken äta eller dricka förrän de har tagit livet av Paulus. Jag undrar hur det gick med dem. De svälte ihjäl. Men för att liksom komma bort ifrån allt Europa så för man honom till Caesarea. Och där blir han än en gång förhörd, den här gången av den romerska ståthållaren Felix. Och sen sitter han, det här talar vi lite grann om förra söndagen också, sitter han fängslad i 2 år. Utan någon formell rättegång. Och ståthållaren Felix, som var både judiska och romerska historieskrivare från samma tid, uppges ha varit en grym och girig och korrupt människa, står faktiskt i texten. Han hoppades på att Paulus skulle vilja muta sig ut ur fängelset. Det var därför han höll kvar honom. Om jag håller kvar honom tillräckligt länge så kanske jag får lite pengar här så kan jag släppa honom sen. Men det hände ju aldrig. Paulus hade inga pengar, jag vet inte. Och grejen är att det kan mycket väl vara så, tänker jag, att Paulus börjar inse att tiden håller på att rinna ut för honom. Han har suttit i fängelse, som jag sa, i 2 år. Det har kommit en ny ståthållare efter Felix, en som heter Festus och som har ett bättre rykte än vad den förra hade. Framförallt så verkar han vara mindre korrupt, det är väl bra. Men Paulus vet ju inte säkert vad han har Festus. Han vet inte riktigt vad kommer att hända nu, så han vädjar till kejsaren. Och det var en rätt som romerska medborgare hade om man liksom blev ställd inför rätta, speciellt om det handlade om den typen av brott som kanske inte var direkt superkriminella, om du fattar vad jag menar. Att få sin sak prövad av kejsaren, en sorts högsta domstol i romarriket. Och det är inte så konstigt att han gjorde det, för han har gång på gång uttryckt liksom sin längtan att få komma till Rom. Han skriver om det i romarbrevet. Att jag tänker komma, jag ska komma och så ska ni se till att jag får tillräckligt med vad jag behöver så jag kan åka till Spanien. Som var världens ände. Och evangeliet skulle ju gå till världens ände. Liksom, det var så han tänkte. Liksom, men han talar om det gång på gång. Jag vill komma till Rom. Och vad jag längtar efter att få se er. Och nu har han gjort en massa resor. Han är fängslad med osäker utgång. Och kanske han ser den här chansen att ändå få komma till Rom. Som han har längtat efter. Om han vädjar till kejsaren. Och då blir det dessutom på statens bekostnad. Det är ju supersmart, eller hur? Och den här ståthållaren, den romerska ståthållaren Festus, han inser ganska snart att de här anklagelserna som judarna riktar mot Paulus, de handlar om religiösa och teologiska skillnader. Och det är sånt där som liksom Festus har inte en aning. Det är ju inte hans religion. Och han säger själv att han har ingen aning om vad han ska skriva till kejsaren. För han fattar inte anklagelsen. Han fattar inte vad de handlar om. Så när den judiska kungen Agrippa kommer på besök så passar Festus på att låta honom få del av anklagelserna och ett tillfälle att lyssna på Paulus. Och det är där vi kommer in i kapitel 26. Paulus har fått chansen att förklara och försvara sig inför kung Agrippa och inför Festus. Och för tredje gången, om du läser det, vi ska inte läsa hela kapitlet, men för tredje gången i Apostlagärningarna så får man del av berättelsen om hur Paulus mötte Jesus på Damaskusvägen. Hur han fick sitt liv totalt förvandlat. Den finns tre gånger i Apostlagärningarna, exakt samma story. Jag ska komma tillbaka till den. Men i det här förhöret eller försvarstalet så lyckas Paulus med någonting som jag tänker är ganska fantastiskt ändå. Att i en enda mening lyckas förmedla i detalj hur frälsningen går till och vad frälsningen innebär och innehåller. Han säger så här. Han talar om att Jesus talade till honom där på Damaskusvägen och Jesus säger till honom, jag sänder dig till dem, till hedningarna, lyssna nu, för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus, från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland de som har helgats genom tron på mig. Det där är bra, vi tar det en gång till. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus, från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland de som har helgats genom tron på mig. Att bli frälst, att bli en kristen, börjar med att man får sina ögon öppnade. Att man kommer till en insikt. I andra Korintierbrevet så skriver Paulus om det här. Han säger så här, den här världens Gud, den makt som finns i den här världen, har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset. De kan inte se det som strålar för evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Alltså människor i den här världen lever som förblindade. Man ser inte hur det strålar om Jesus. Och så säger Jesus, det är din grej nu Paulus. Att öppna deras ögon. Och jag tänker att han säger precis samma sak till ena kyrkan idag. Det är er sak, det är vår sak att öppna människors ögon så att de kan se vem Jesus är, så de kan se ljuset från evangeliet. Frälsningen innebär, står det, att gå ifrån mörker till ljus. Det är en viss skillnad, eller hur? Vet ni, när jag var i Laos, De har ju liksom ständiga strömmar bort, speciellt under regnperioden. Det är åska och så. Och när det blir, om man är lite grann utanför en stad där det inte finns så där jättemycket lampor och lyktor och grejer och så här, och så går strömmen, vet du vad som händer då? Det blir sjukt mörkt. Eller hur? Nu visste jag ju om att det är så i Laos. Så jag hade med mig en fantastiska lilla byggstrålkastare med LED-lampa. Så här. Den lyser upp universum, ska jag säga. 60 spänn på Lidl. Det finns andra butiker också. Men alltså det är skillnad på mörker och ljus. Och att bli en kristen handlar om att du går ut ur mörkret, ut ur töcknet, ut ur ditt förvirrade tillstånd och in i någonting som lyser. Petrus skriver om honom som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Jag tror att vi behöver påminna oss om ibland att det är skillnad på att vara en kristen och att inte vara en kristen. Vet du, ibland så går vi omkring och så, vi är liksom som att ja, det har nog inte hänt någonting i mitt liv. Och när det blir lite grann motgångar, jag funkar så jag talar till mig själv också. När det blir lite motgångar, när det blir lite sådär som hopas över en, ja men då blir man lika knäckt som vem som helst. Men vi har gått ut ur mörkret. Eller hur? Så varför lever vi kvar i det då? Du har fått en dörr som har öppnats in i ljuset. Så låt inte mörkret dominera ditt sinne, behärska dina tankar och förstöra din vardag. För det finns ett ljus som övervinner mörkret och mörkret kan aldrig övervinna det. Att bli en kristen betyder att man kliver ut ur en destruktiv makt som Bibeln kallar Satans herravälde. Och så kliver man in i ett rike där Gud själv regerar. Ja, det är värt ett amen. Du behöver inte leva under betryck. Du behöver inte leva under en makt som är ute efter att plåga dig, som är ute efter, som Jesus säger i Johannes 10, som är ute efter att stjäla, slakta och förgöra. Det finns hur mycket som helst i den här tillvaron och i den här världen. Vi möter det varenda dag, varenda vardag och nästan ibland på söndagarna också. Den här makten som är ute efter att trycka ner. Som är ute efter att slita sönder relationer. Som är ute efter att förstöra ditt självförtroende. Som är ute efter att få dig att känna dig kass och värdelös och mindre värdig. Men vi kallar det ut ur det riket. Och in i ett rike där Gud regerar. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, skriver Paulus i Kolosserbrevet 1. Ut ur mörkret, ut ur det destruktiva väldet och in i Guds rike. Och där, halleluja, där blir dina och mina synder förlåtna. Jag har inte gjort någon synd. Eller hur? Varenda grej som du och jag har gjort fel. All synd. Allt vårt uppror mot Gud. All vår egoism. Allt detta som är en del av den här världens mörker. Allt det blir förlåtet. Och när Gud förlåter, så utplånar han. Efesierbrevet 1. I honom, i Jesus Kristus, är vi friköpta genom hans blod. Och har. Jag älskar det tempuset. Vi har förlåtelse för våra synder. Inte bara ska få det. Vi har förlåtelse för våra synder. Både de som du har begått. Och då som du just nu sitter och planerar att du säger, nej, det gör du inte. Men det är det som har skett och det som kommer att ske. Vi har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Och vet du vad Bibeln säger mer? Den säger så här i Psalm 32. Lycklig. Eller välsignad, eller salig, du får använda vilket ord du vill, är den som har fått sin överträdelse förlåten, den vars synd är utplånad. Hur hittar man lycka i den här världen? Hur hittar man lycka i tillvaron? Hur blir man en lycklig människa? Ja, men se till att få din synd förlåten. Amen. Och i frälsningen så har vi fått en plats. Vi har fått ett hem och vi har fått ett arv tillsammans med Jesus. Det står så här, också i Efesierbrevet 1. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Han ger oss en plats. Han ger oss ett hem. Han ger oss ett arv. Han sätter in oss i ett sammanhang. Amen. Och allt det här får vi genom tron på Jesus. Ja, det är ett wow. Av nåden är frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. En enda mening förklarar hela grejen med frälsningen. Öppnade ögon, från mörker till ljus, från Satans herravälde till Guds rike, syndernas förlåtelse, en plats och ett hem genom tron på Jesus. Teologen och författaren John Stott skriver så här i sin bok The Message of Acts, att detta är, och det, han har ju rätt, detta är en magnifik och omfattande redogörelse för vad som händer när någon omvänder sig till Kristus. Jag vill bara säga till dig, om du inte har omvänt dig till Kristus, gör det. För det här är vad du får. Det här är vad Gud ger till den som vill tro på Jesus Kristus. Det häftiga i den här texten, som vi inte har läst, men som du kan läsa när du kommer hem, det är att kung Agrippa blir så tagen av det Paulus talar om. En judisk kung blir så tagen av det Paulus talar om, så han faktiskt säger att snart har du väl övertalat mig också att bli en kristen. Ja, men det ligger i luften. Det gör det. Det är ju där. Alltså, han är skakad av det Paulus säger. Alltså, Paulus fick ett uppdrag av Jesus. Och jag tänker, som jag sa, det är ingen skillnad på det uppdrag som Paulus fick och det uppdrag som vi har fått. Det handlar om att hjälpa människor till Jesus. Det är det som är apostlagärningarnas budskap. Jag har sagt det förut och vi har sagt det förut. Apostlagärningarna är liksom ingen lärobok i hur man ska bygga en församling. Utan apostlagärningarna är berättelsen om hur evangeliet sprids och är en inspiration och uppmaning till oss. Sprid evangelium om Jesus. Berätta om Jesus. Hjälp människor till Jesus. Och det börjar med att öppna människors ögon. Och notera, jag har redan sagt det, men jag säger det igen. Notera att det uppdraget läggs på oss. Det är ganska lätt att tänka, jag tror vi ber så ibland, och det är väl inte fel, men vi ber liksom Gud öppna människors ögon. Men han säger till oss att vi ska göra det. Och jag tror att det sker genom att vi hjälper människor att se att det finns någonting annat än den här världen. Jag tror att vi gör det genom att hjälpa människor att se att det finns ett hopp. Att det finns en framtid. Att det finns en som älskar varje människa villkorslöst. Att det finns en som kan lyfta oss ut ur mörkret och meningslösheten och hopplösheten. Och Agrippa är väldigt berörd. Och i den här texten så kan man se, när man läser igenom den här, att hans ögon börjar öppnas. Och då kan man fundera på, vad är det som gör det? Du vet, Paulus talar inte särskilt mycket teologi i det här avsnittet. Det enda teologiska, om man nu ska säga så, det enda som är lite djupare teologi, är att han talar om att det här är vad skriften säger om Messias, och så visar han, och Jesus uppfyllde ju det. Det är liksom den teologi som finns. Han pratar inte teologi. Grejen är att han utför inga mirakler heller. Mer än att det kanske ändå är ett mirakel att han för en gång skulle lyckas förklara någonting kort i en mening. Det är Paulus vi talar om. Men det är inga kraftgärningar, det är inga starka profetier. Och han talar inte ett enda ord, lägg märke till det. Inte ett enda ord säger han om vilken syndare Agrippa är. Det var han säkert, men Paulus tar inte upp det. Vad är det som händer? Paulus, lyssna nu. Paulus berättar sin story. Och det är den som griper Agrippa så starkt. Alltså, Paulus som var en ivrig förföljare av de kristna möter själv Jesus och blir förvandlad. Och det är typ allt. Det är det som Paulus berättar, vad Jesus har gjort i hans liv. Och jag tror, och det här är mitt budskap idag, det här är mitt ärende idag. Jag tror att det finns en nyckel i det. Om kraften i det enkla vittnesbördet. Kraften i det enkla vittnesbördet. Och jag skulle vilja uppmuntra både dig och mig. Våga tro på kraften i din story. För jag tänker att vi nog ibland överdriver betydelsen av det här som är spektakulärt och uppseendeväckande. Alltså vi har en liten sån tendens. Det är lite sensationslystnad om man ska vara ärlig. Liksom att när någonting har hänt, någon har blivit en kristen som kommer liksom ur ett annat sammanhang än det frikyrkliga, fromma, så blir det lite häftigare någonstans, eller hur? Och när vi då själva kanske inte har en sån där dramatisk livsberättelse, de flesta av oss har ju inte det, så är det så lätt att man börjar tänka, ja men min story betyder ingenting, det är ingen som behöver höra det liksom. Påverkar inte en människa. Som om frälsningen blir mer värd för att man har syndat spektakulärt. Du vet, alla är inte Sebastian Staxet. Eller för att tala till min generation då, alla är inte Nicky Cruz. Och de flesta människor i din och min omgivning har nog inte så där jättelätt att relatera till någon av dem. En del kan det, men de flesta kan inte det. Men de som finns i din omgivning kan relatera till dig. Våga tro på kraften i din story. Men Paulus fick några minuter på sig att tala inför kungen. Han gjorde faktiskt ingenting för att imponera eller briljera. Han delade sin berättelse, det enkla vittnesbördet. Jag skulle vilja bara skicka med dig då. Om du skulle få en minut någonstans att berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv. Vad Jesus betyder för dig. Vad skulle du säga då? Jag tror att det kan vara rätt vettigt att tänka igenom det. Tänk om du får en minut att berätta för någon vad Jesus har gjort i ditt liv eller vad han betyder för dig. Vad ska du säga då? Vad är din story? Min story, den är inte det minsta märkvärdig någonstans. Ja, det här är märkvärdigt. Jag växte upp i Malmö. Världens vackraste stad. Nej, jag bara skojar. Men grejen är alltså, det är svårt att vara från Malmö just nu om man är intresserad av fotboll, men vi glömmer det. Jag växte upp i en frikyrklig familj i Malmö. Men grejen är att jag fattade nog aldrig riktigt vad det handlar om att tro på Jesus. För mig så blev det mest en massa förbud och uppförandekoder. Och det upptäckte jag i tonåren att det där vill inte jag ha. Jag hade svårt att uppföra mig redan då. Och jag gjorde inget aktivt val liksom att sluta vara kristen. Liksom så jag var bara rätt så ointresserad av kyrkan och liksom tyckte det var jobbigt. Så på något sätt så glädde jag ut. Sen när jag var 18-19 år så mötte jag kristna kompisar på en folkhögskola som fick mig att se någonting. De öppnade mina ögon. Så att jag insåg att kristen tro handlar inte om regler och förbud utan om att ha en relation med Jesus Kristus. Och då kände jag att det vill jag ha. Och det är 45 år sedan ungefär. Och det har inte hänt något sådär jättespektakulärt under de här 45 åren. Jag har inte haft några änglabesök som jag vet om. Jag har aldrig hört några röster. Jo, det har jag. Nej. Jag har liksom inte hört några röster eller upplevt några ljussken på vägen eller ingenting sånt överhuvudtaget. Men jag har 45 års erfarenhet av att vara sedd och älskad. Av en Gud som aldrig någonsin har svikit mig. Det har funnits tillfällen när jag har undrat var i hela världen är du nu. Men sen liksom i backspegeln så har jag insett att han var ju där då också. En kärleksfull Gud som låter sin nåd och sin välsignelse vila över mitt liv varje dag. Det är min story to his glory. Vad är din? Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Så att de också får syndernas förlåtelse. Och en plats bland dem som har helgats. Genom tron på Jesus Kristus. Amen. Så vi ber tillsammans ni lovsångare kan göra er klara. Fader, jag tackar dig för att du faktiskt vill använda oss. Det enkla som vi har. Faktiskt kan få tjäna i att öppna ögonen hos någon människa som finns i vår närhet. Vi ber att den här stan skulle få se vem du är. Och vi vet också att de har liksom ingen annat sätt att se dig än genom oss som tror på dig. Så här, hjälp. Hjälp oss att tro på kraften i vittnesbördet och kraften i vad du har gjort i våra liv. Kom helige ande över ditt folk. Sätt våra hjärtan i brand. Ja, du vet ifall det finns någon här idag som inte har öppnat sitt liv för dig. Inte har sagt att jag vill tro på dig. Som kanske har fått sina ögon lite grann öppnade idag. Herre, jag bara ber om nåd för var och en. Att våga kliva rakt in i gemenskapen med dig. Tack Jesus. Vi ska göra så här som vi brukar göra i vår kyrka. Att vi bjuder in till bön och förbön. Förbön är när någon ber för dig. Och vill du att någon ska be tillsammans med dig och för dig och din situation, eller att du ska få frimodighet att kunna dela din story, eller om du längtar efter att få kliva rakt in i gemenskapen med Jesus Kristus, så brukar vi mötas borta vid korset där och så ber vi tillsammans. Det är liksom inget konstigt som händer, utan vi möts där för att be. Så är du välkommen medan vi är lovsång och tillbeden en liten stund. Välkommen i Jesu namn.